Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Det är måndag morgon i Silly Seasons tjänst. Patrik Syket och jag, Makoto Asahara, sitter mitt emot mig i studion. Vi struntade i alla morgonmöten och klev rakt in här, för vi tänker att det är en dag kvar att snacka silly på, så varför göra någonting annat?
Nej, precis. Nu drar det ihop sig, får man ju säga.
Det får man verkligen säga. Tick-tack.
Tick-tack, tick-tack, tick-tack.
Ja, vi måste börja prata Mbappé som hade the perfect night igår när han startade för PSG, gjorde två mål i deras seger mot Reims.
Reims, som ja, för övrigt har fler Champions League-finaler på CV än vad PSG har.
Ja, du ser. Bara en sån sak.
50-talet, Europacupen, då var Reims, Stade de Reims var igång då.
Mbappé som många har räknat in till Real Madrid. Inte minst en talkshow i den spanska huvudstaden där det var upprört igår.
Ja, Josep Pedrerol var sårad när han satt där i studion skulle presentera den kvällens El Chiringuito de Jugones. När han bara konstaterade att Mbappé gjorde två mål. Han hade sin perfect night som han tweetade. Han såg väldigt glad ut på alla sätt och vis, och Pedrerol kände sig naturligtvis personligt sårad för att samtidigt så sitter ju Real Madrid och får noll respons från PSG angående det sista bud de har lagt. PSG säger hela tiden att ingenting har förändrats, och Mauricio Pochettino gick ju även ut och sa att Mbappé stannar med oss. Ja. Lite så.
Så nu har det vänt.
Ja,
nu blir ju Mbappé kvar.
Nu, alltså det som har pågått under den här helgen har ju varit att liksom Madrid-supportrar har på något sätt försökt läsa av varenda tecken på det killen Mbappé gör. Oj, han har en stor påse med sig från träningsanläggningen. Han är klar. Han är klar. Och liksom, men den där kramen med Leonardo.
Vad stora påsar betyder.
Nej, den där kramen med Leonardo. Nej, den kändes liksom så där. Men titta, han pratar ju inte ens på sina lag. Messi och Neymar tittar inte ens på honom på träningsanläggningen. Men nu är det halmstrån som greppas, och Marca som ju ändå gick ut och basunerade ut att det typ var klart och imminent tidigare, vilket var liksom en grund till att vi har gått igång ungefär som att det här kommer ske. Ja. För att José Félix Díaz brukar ändå ha koll på grejerna. Nu börjar han också svinga mot väderkvarnar här, hitta liksom sätt det här, men det här kommer lösa sig på deadline day. Måndag är dagen som allting kommer att ske, och att det är då det kommer ske utveckling. Vi får väl se. Men eftersom att vi spelar in Sillypodden på morgonen, så kan vi väl räkna med att han är väl säkert klar i eftermiddag när ni lyssnar på det här, för att vi är inte så bra på att hålla oss uppdaterade, så att säga. Men andra uppgifter som dykt upp är att en viss Kia Jurabjian har kopplats in i sammanhanget, att man nu liksom tar alla desperata möjliga liksom utvägar som finns, och då är ju det stjärnagenten som bland annat liksom iscensatte Coutinho till Barcelona, Mahrez till City. Han hanterade väl Arsenals transferfilosofi förra sommaren rakt av, mer eller mindre, hade William som han presenterade i sitt hus och allt vad det var. Han ska vara inkopplad som någon sorts mellanhand i det här, för Jurabjian vill ju samtidigt skicka sin klient Richarlison till Paris, så att det finns ett intresse för honom också att få igenom den här övergången. Men sammantaget sett så tyder ju det mesta på att det här inte kommer ske nu, att Real Madrid kommer att slicka sina sår och sen blicka mot januari, första januari då, när man kan skriva ett pre-contract med Mbappé och börja förhandla med honom rent liksom lagligt. Vi får väl se om det stämmer eller om någonting sker här under de sista mindre än 48 timmarna som är kvar av det här fönstret. Ultimatumet ska ju vara satt till just måndag kväll, den måndag som vi spelar in på nu klockan 6. Sägs det i alla fall att Real Madrid har satt sitt ultimat på att då behöver vi få ett besked. Om de får ett besked så lär det beskedet vara ett nej, om de inte då höjer sitt bud. Men det är väl oklart om de gör det.
Ja, alltså jag börjar ju mer och mer, jag börjar liksom skriva under på den här konspirationsteorin att Real Madrid visste att det här inte skulle räcka. Att det här är ett spel för galleriet för att övertyga Mbappé och hans entourage om att den verkliga viljan finns där. för att sen ha liksom pole position i förhandlingarna i januari. Och att vi ska liksom så det här fröet nu i Mbappés hjärna, att ja, men det är bara Real Madrid som gäller, vilket jag ändå tror att det är liksom, för att det har ju varit på gång i så många år, den här flytten till Real Madrid. Men jag gillar den konspirationsteorin.
Det fanns ju en annan teori om varför han var uttagen i den här truppen till den här matchen igår då, som ja, Lionel Messi gjorde debut i PSG, det kanske vi ska nämna också i och för sig. Ganska anmärkningsvärd händelse, även om man inte hann göra så mycket avtryck på den matchen. Men att det var PSG som då skulle vilja ställa upp med sin drömtrio, att ha Neymar, Messi, Mbappé på plan samtidigt en gång och visa liksom fotbollsvärlden. Den teorin följer också på att det var Neymar och Mbappé som startade, och Neymar var den som byttes ut när Messi kom in. Så man har inte heller fått se den trion tillsammans på en fotbollsplan än. Och det är en annan aspekt som sjukt nog gör att, som talar emot att det faktiskt blir en övergång. För varför skulle de inte vilja sätta de tre samtidigt på planen? Man kanske hoppar att Pochettino kanske får ta sina egna sportsliga beslut, men det ska man inte heller slå fast i sten.
Nej, det kan man verkligen inte göra. Vi får väl helt enkelt avvakta det här, men nu tycker jag det känns mindre och mindre troligt att den här affären blir av redan nu. Och då är ju frågan, man undrar ju lite grann hur det här har påverkat en massa andra, massa annat arbete runt omkring. Liksom alla bara väntar på att den här ska bli av. Och sen
de som jobbar på kontoret i Paris, liksom, hur mår de? Nej,
exakt. Alltså, Richarlison, hur mår han?
Ja, där verkar ju Everton sitta ganska lugna på att, ja men vadå, vi ska, han är vår spelare, har ju Benitez sagt där. Och det ska ju ändå till en ganska stor slant. Jag vet att Frida var ju inne på det också senaste gången vi spelade. Nej, näst senaste gången blir det ju efter det där extra insatta lilla avsnittet. Men ja, det är en ganska stor operation där också. Det är ingenting du bara gör över några timmar. Det är ganska mycket pengar som kommer krävas, och då måste de ju veta att de Mbappé-pengarna kommer in också. Det finns ju massa olika faktorer i det här. Men som sagt, alltså det här fönstret har ju varit oförutsägbart och stökigt på så sätt. Så vem vet vad som sker de här sista timmarna, även om vinden har vänt till att tyda på att Kylian Mbappé inte kommer att gå någonstans. För det känns som att han har inte tweetat ut att det var the perfect night. Eller så har han var han glad för att han visste att det var hans avskedsföreställning. Mm. Det finns ju den teorin också, men nu sitter man ju bara och funderar ut olika idéer. Men om Josep Pedrerol har rätt, ja, då kostar han ju 250-300 miljoner euro nu istället efter den där matchen. Han gick upp med en miljard i pris naturligtvis.
Ja, naturligtvis.
För att han gjorde två mål mot Reims borta. Så att då blir det svårt.
Det var intressant att du nämnde väderkvarnar där tidigare, därför att då kan vi använda det som en segway då, via Don Quixote som ju slogs mot väderkvarnar, och Cervantes som på 1600-talet skrev Don Quixote. Han flyttade från Madrid till Sevilla, och vi flyttar också från Madrid till Sevilla nu då, eftersom vi ska prata om Koundé och hans flytt eventuellt då till Chelsea.
Jag vill verkligen tro att du inte googlade att Cervantes har gjort den flytten nu, att du hade den grundkunskapen i huvudet.
Jag visste att det fanns någonting med Sevilla. Jag dubbelkollade precis på Google, så är det. Men Chelsea som sålde Kurt Zouma i helgen, det får vi också nämna då, att Zouma klar för West Ham, tycker jag är en fin övergång.
Jättebra för alla parter.
Ja. Och Chelsea hade nog räknat hem den här Koundé-värvningen. De skulle ha varit överens muntligen då om ett pris och så vidare. Sen har Monchi kommit på andra tankar.
Ja, men där får ju Chelsea på något sätt skylla sig själva. Att man sitter och inväntar hela den här Koundé-sagan och så vidare. Att man då sen efter, ja men nu passar det för oss. Och då säger Monchi, ja men nu har det gått väldigt mycket mindre tid för oss att hitta en ersättare. Ja. Då höjer vi priset. Det är helt rimligt, tycker jag. Alltså, varför ska Sevilla inte i någon ekonomisk kris att de är pressade att sälja honom? Ja, Koundé vill dit. Men Jules Koundé kommer inte att börja strejka för att genomföra sin Sevilla-övergång. Eller Chelsea-övergång, menar jag. Vad jag vet i alla fall. Så att det är väl helt rimligt av Monchi. Och sen tycker jag att det är en så bra mittback, så att jag fattar varför Chelsea inte bara säger okej, okay, och sen ger 15 miljoner euro. Det hade varit väldigt icke-Chelsea att bara göra det. Men Monchi gör ju rätt på så vis. Och Chelsea känner väl att de ändå måste värva in den här mittbacken nu, så att det är ett smart drag av honom. Samtidigt tittar väl Sevilla lite smått, och det dykt upp uppgifter om vem som skulle kunna ersätta Koundé. Och då har pratat om Sven Botman från Lille. Och då känns det ju återigen spontant som att Monchi är extremt smart om man får Botman för ett billigare pris och får in honom. För det är ju en mittback som ändå kopplas till ganska bra klubbar efter sin succésäsong där i Frankrike. Så att det blir inte en helt obskyr Ligue 1-back om det kommer en ersättare den här gången, utan faktiskt de har pratat om en del. Så att bara det hade ju varit bra business. Men vi får se om Chelsea och Sevilla lyckas komma överens på något sätt.
Ja, alltså Chelsea i all ära, men de kan ju inte bara fortsätta kasta hur mycket pengar som helst. Eller de måste ju också göra något sån här rimlig business. Även om de har sålt jättebra, det finns gott om pengar i klubben, de är inte alls i någon situation. Men Koundé är kanske inte heller det som hela det här transferfönstret står och faller med. Vi såg ju Chelsea med sin trebackslinje eller fembackslinje, ska säga. Det är väl mer än trebackslinje faktiskt. Det är ju
trebackslinje.
Ja, försvarar sig väldigt bra. De fungerar oerhört väl tillsammans, de spelarna som finns där. Då hade de dessutom Thiago på bänken ju, som finns som resurs. Men det är väl kanske så att det ska ytterligare någon kropp in där för att vara helt trygg med att kunna spela den här trebackslinjen under hela säsongen. Så kan det ju vara. Sabitzer har vi pratat en del om under det här fönstret och varit förvånad lite grann över att det inte har varit så mycket rykten om. Han har haft en utmärkt säsong i RB Leipzig, ett jättefint EM, är ju en klassspelare. Alltså det råder ju inget som helst tvivel om. Och vad händer då med klassspelare i tyska lag som inte är Bayern München? Ja, men de ska såklart till Bayern München.
Ja, det har ju pratats om Sabitzer och Bayern ett tag här nu, och sen så var det ett tag det verkar som att det inte riktigt skulle bli av, men nu verkar det ju i tyska medier och ganska liksom trovärdiga håll att Sabitzer till Bayern München blir av. Och det är väl 15 miljoner euro det pratas om, det är ett kontraktsläge där det handlar om
det är jättebra
business. Jag förstår inte vad Leipzig sysslar med. Nej. Alltså så här, titta på vad PSG gör med spelare som har ett år kvar på kontraktet. Och sen försöker, men i och för sig, Bayern München skulle inte gå med på att plocka dem gratis. För Bayern München vet att de kan plocka dem gratis.
Ja, men det är också så här, alltså, jag vet att man inte kan göra så. Vi kan inte mäta spelare, alltså olika övergångar och jämföra prislappar.
Nej.
Och sådär. Det funkar ju inte. Men att PSG tackar nej till 180 miljoner euro när Sabitzer går för 15 miljoner euro.
Är det inte precis det här vi vill ha då? Att tyskarna visar att nej, men vi är nöjda så här. Vi ska dra oss med i det här.
Ja, men
är det en rimlig prislapp för en spelare vars kontrakt är utgående?
Ja, men framförallt är det ju en prislapp som befinner sig inom ramarna för vad klubbarna har liksom råd med. Ja. Utan att behöva skuldsätta sig. Alltså prislapparna de senaste åren har ju varit på nivå där klubbarna inte har råd faktiskt. De övergångarna som de har gjort har varit för dyra. Och de har riskerat för mycket när de har gjort det.
Barcelona.
Ja, Juventus. Real Madrid. Ja. Och så vidare. Vi har pratat för mycket om det. Den uppblåsta marknaden och så vidare. Och det här har inte liksom klubbarna. Det är inte rimligt liksom. Alltså det är inte så att det är så mycket för att klubbarna har så mycket pengar. Nej, klubbarna har inte så mycket pengar. Alltså det är över vad budgeten är för i stort sett alla klubbar, även inom de största inom toppfotboll.
Det är därför vi ska applådera tyskarna. Alltså för, som sagt, Upamecano för, ja, vad var det, dryga 400 miljoner kronor. 40 miljoner euro om vi ska liksom inte kasta oss för mycket med valutaväxlaren här. Det är fantastiskt business för en sån spelare. Som är en av de bäst, alltså mest intressanta mittbackarna som fanns tillgängliga i det här fönstret. Som han löste jättetidigt. Och sen lägger du till nu Sabitzer för 15. Du får en av Bundesligas bästa inne mittfältare. En mångsidig spelare som direkt kommer att öka konkurrensnivån i det här laget. Som kommer att bredda truppen på en position de behöver breddas på. Som kan ligan, allting. Jag tycker det är en strålande värvning och visar att Bayern fortfarande har det när det kommer till att agera klokt och sansat på transfermarknaden, förutsatt att den nu går igenom, vilket allt tyder på. Och på tal om det som blivit fel med transfermarknaden, så kan vi ju titta på vad Leipzig funderar på att ersätta med. För det är ju Elias Moriba från Barcelona. Och där är det inte någon transfersumma som är problemet, utan där är det ju, vad är det för tomtar till agenter den otroligt skickliga, talangfulla 18-åringen har fått? För det ska bara förlängas med Barcelona. Det ska vara så enkelt att göra det. Men lönekraven sett i en spelare som liksom medverkat i hälften av matcherna max förra säsongen, har liksom framtiden för sig, skulle få möjligheter att spela i Barcelona, och de kräver hutlöst med lön. De sätter honom i en jättejobbig sits. Ronald Koeman går rakt ut på presskonferenser och frågar vad är det för rådgivare han sitter med. Och när nu Leipzig verkar bli av, och då ska det vara en transfersumma för hans kontrakt, är ju först nästa säsong då liksom, så att de inte ska bli av med honom gratis. Tottenham har varit inne i den här bilden jättemycket, varit intresserade, och där har det dykt upp uppgifter från Spanien som gör gällande att Ilaij Moriba egentligen hade velat gå till Tottenham, men att rådgivarna var väldigt måna om Leipzig, och därför så blir det nu Leipzig sannolikt. Tragiskt tycker jag att en sån talang liksom ska hamna i en sån sits som man har gjort där. Sen vet jag inte hur mycket jag hann att säga till om och så vidare. Det ska man ska låta det vara osagt. Men utifrån sett så känns det som att det är en väldigt talangfull fotbollsspelare med väldigt dåliga influenser som styr hans klubbval och hans karriärval just nu. Sen med det sagt så tror jag han kan göra jättebra i Leipzig, och det är en jättebra miljö att komma till, absolut. Men sättet han lämnar Barcelona är otroligt tråkigt för alla parter, tycker jag.
Mm. Ja, det är så mycket med Barcelona som är otroligt tråkigt.
Ja, fast, är det ju Barcelona som har gett sansat och inte fallit för det?
Ja, absolut.
Kan man också säga. Vi kanske inte har råd att falla för det.
Nej. Men det är Leipzig, vad man än tycker om det läskedrycksföretaget, så är de ju väldigt duktiga på att förvalta talang.
Exakt.
Och att få ut det mesta utav... Alltså inom sitt system, om det så är Salzburg eller Leipzig, så har ju liksom spelarna en förmåga att faktiskt nå sin potential där. Och sen skickas...
Åt till Liverpool.
Åt Liverpool bland annat. Och sen säljas vidare till lag där man kan ta nästa steg för inte helt orimliga pengar. Men ta Haaland till exempel. Vidare till Dortmund från Salzburg.
Jag tror i och för sig Ilaij hade varit en spelare som på sikt hade kunnat passa på det där Klopp-mittfältet.
Vet ingenting om Ilaij, men varför inte? Han är välkommen. Det behövs kanske en kropp till där.
Ilaij Moriba till Liverpool inom 3 år, där har ni den.
Ja, Harvey Elliott. Det,
ja, i och för sig.
Det funkar. Det var ju, det får väl kanske vara en segway över då till Saúl Ñíguez. Som ju länge ryktades till det där mittfältet till Liverpool, men också till Manchester United och till andra.
Chelsea också, ja. Var det mycket tal om.
Och verkar nu bli kvar i Atleti istället.
Ja, det verkar faktiskt som att han blir kvar där. Det är väl den signalen man har fått här, och det kan ju faktiskt vara någon form av effekt av, ja, Cristiano Ronaldo-värvningen. Vilken budget var det som användes för att ge honom den lönen och betala den transfersumman? Ja, det kanske var budgeten man ville värva en mittfältare för. I Sauls fall, vet inte om jag varit inne på det här, men med tanke på den liksom profilen alla kan se att Manchester United behöver, så tycker jag absolut inte Saul hade varit en rätt rekrytering, ska sägas. Han är inte en temposättande, sittande, ensam pivote. Han är en tvåvägsspelare mer, skulle jag säga. Och dessutom en som inte har visat jättebra form i Atletico och haft lite svårt att ta en plats i startelvan senaste säsongen.
Alltså det känns ju mer som en till Donny liksom.
Ja, alltså han har ju mer defensiva egenskaper än Donny. Saul kan ändå, har ju faktiskt gått ut och spelat wingback och sånt i vissa matcher och liksom agerat i en fyrbackslinje som vänsterback. Inte hans bästa position, men han kan. Han har en väldigt mångsidighet, väldigt liksom allround. Så jag ser ju mer likheter med liksom Scott McTominay. Okay. Fast kanske inte samma liksom... Ja, McTominay har en offensiv uppsida mot
Leeds. Något Leeds. Bättre passningsfot kanske.
Ganska mycket bättre passningsfot. Nu skadad av att sitta i Premier League-podden för mycket. Nej, men... Jag tror att ändå att det är rätt av United att inte hoppa. För 2 år sedan United satt i en annan situation och pratade om dubbla prissummer för Saul, och han var i en helt annan form. Då var det en fantastisk värvning för en klubb som inte riktigt var i statusen att värva Saul. Nu är det ett annat läge. Saul är ett annat läge. Och nu tycker jag att det känns... Ja, för Sauls del kanske hade varit bra med Premier League-flytt. Men jag tycker att det känns inte som att det är någon av Premier League-klubbar som egentligen behöver honom just nu.
Nej.
Av de absolut största, det vill säga.
kan väl säga, alltså det pratas ju en hel del om defensiva mittfältare till Manchester United. Vi har fått en massa frågor om det. Det har ju kommit fram uppgifter om att det finns bud på Brightons Bissouma från olika lag i Premier League. Ett av dem lär ju vara Manchester United.
Och, hade varit sjukt annars.
Ja, det hade varit sjukt annars. Och det är klart, Manchester United hade blivit omedelbart bättre med Bissouma i laget. Jag tycker Bissouma är en fenomenal fotbollsspelare. Var fantastisk för Brighton i helgen också, även om det blev var en tuffare match den här helgen än vad det var förra. Men tycker han är helt otrolig. Och vad man förstår så Brighton gör allt nu bara för att mota alla i grinden. Men förr eller senare så kanske det kommer in ett bud som är för stort för dem att tacka nej till.
Försöker mota Ole i grind.
Mota Ole i grind, exakt. Fan, varför tog jag inte det?
Aj, nej, liksom det.
Herregud.
Nej, men alltså, de vill väl att han ska lära upp en Okumuepo en säsong där. Känns det väl som. Det är i alla fall känslan jag har, och sen då casha in nästa säsong. Och då är Muepo redo att kanske försöka axla det ansvaret.
Ja, det finns ju dessutom, ja, alltså Tottenham är också ett lag som verkar vara i dragkamp om Bissouma. Liverpool lär också vara ett av lagen som är där och hugger om Bissouma. Känslan är att han kommer bli kvar, för att Brighton vill verkligen inte sälja. Man säger, skulle Brighton släppa honom nu utan någon möjlighet att ersätta, då det är ju som att man säljer bort den här säsongen där man faktiskt har möjlighet att ta rejäla kliv.
Säljer bort Potters tränarkarriär också, för det är just en bra placering som skulle kunna få honom att lyfta i anseende när andra större klubbar famlar i mörkret och försöker hitta nya tränare. Det har vi varit inne på förut, Graham Potter och Arsenal och Tottenham och allt vad det är. Men det är ju det jag tror att han har gjort för dåliga resultat eller för intetsägande resultat på pappret för att han ska vara aktuell. Och där nu, så om man skulle få en riktigt bra säsong med Brighton här över halvan placering liksom, det skulle sätta dem i en helt annan situation och en helt annan sits inför fortsättningen.
Ja. Men det blir i alla fall intressant att följa Bissouma under det här sista dygnet.
Ja,
för just nu verkar det som att det är Tottenham som pushar hårdast. Men jag tror att framförallt Manchester United-supportrarna kommer bli rätt sura om det är så att Bissouma fanns tillgänglig och inte var United som var där och plockade honom. För det, jag, i mitt tycke så är det den bästa spelaren utanför topp 6-klubbarna i England just nu.
Måste vara lite frustrerande att vara United-ledningen ändå när man värvar Jadon Sancho, Rafael Varane, löser Cristiano Ronaldo och fansen säger, men vår defensiva mittfältare då, var är han? Sen finns det ju rimlighet i det, men samtidigt oavsett om de lyckats få in den spelaren eller inte så har de gjort ett otroligt bra fönster. Det går inte att säga annat i alla fall.
Nej, alltså verkligen. Jag hade ett namn till här på körschemat som du slängde in. Kang In Lee. Valencia-haveri. Det känns som en Makoto-punkt det här.
Ja, det är veckans Valencia-haveri. Men det här är också
Koreas Kubo, kom vi fram till i bilen på vägen hit.
Ja, men det är ju det. Alltså, Kang In Lee och Takefusa Kubo har ju följt varandra åt på något sätt i Spanien. Det ena är ju sydkoreansk megatalang, den andra är japansk megatalang. I Kang In Lees fall så har han ju varit Valencia trogen. När Valencia gjort sina enorma nedskärningar och utförsäljningar så har klubben utifrån, utåt sett, liksom kommunicerat, det här är det vi ska satsa på. Våra egna talanger, vår framtid. Kang In Lee har fått liksom vara med på så här matchtröjor, releaser och allt, men han kanske inte riktigt har den nivån i sig. Det är det här som är Valencias framtid. Det var ett år sedan. Sen har han inte haft den utvecklingen senaste säsongen som man kanske hade hoppats på för Valencias del, absolut. Men att han nu släpper honom till Mallorca och gör det med att bryta hans kontrakt. Och nu är det ingen återköpsklausul, det är ingen liksom first refusal, det finns ingenting på något sätt som binder Kang In Lee till Valencia överhuvudtaget något mer. Och man ger bort honom helt gratis till Mallorca. Vad sysslar de med?
Nej, men det
alltså, de har precis betalat överpris för Marcos André från Valladolid. Som, ja, det är för deras första värvning på hur länge som helst ska också sägas. Som är en okej anfallare, absolut. Och han kanske kommer göra lite nytta för dem. Deras anfallsuppsättning har inte varit 100%. Ja, det ger dem då bort sin liksom framtid. De ger bort en spelare som, ja, han kanske inte platsar idag, men behåll på något sätt, låna ut. Jag vet inte vad, men vad är det här för något? Och samtidigt uppgifter då om att Gonzalo Guedes fortfarande kan säljas utan att de ska kunna ta in och ersätta det under sista dagarna. Och det är ändå för ett lag som börjat säsongen jättestarkt. Alltså med Bordalas. De har ändå vunnit 2 matcher, kryssat en och sett, alltså så här, de har sett sviniga ut, de har sett defensiva ut, men de tar poäng. Och det är inte annat än vad vi har sett med Valencia på ett tag. Så att, ja, nej, det är tråkigt för dem att det kommer såna här grejer igen liksom. Och sen, skulle inte förvåna mig om Kangin kommer frodas i Mallorca nu där Takifusa Kubo såklart har frodas tidigare och nu åter är på lån. Så de ska de spela tillsammans dessutom i Mallorca, som även de inlett med 2 segrar och en oavgjord på säsongen och ser väldigt intressanta ut som nykomling. Så att Mallorca, om ni ser dem någon fredagkväll i tablån och inte har något annat för er, slå på, för det kan vara ganska underhållande.
Vi måste ta upp en annan övergång här före vi svarar på lite frågor. Och det är Maxwell Cornet, som, eller Cornet, jag vet inte hur det ska uttalas, från Lyon, ja. Som signat för Burnley. Ganska fin värvning. Kanske inte något vi automatiskt hade ägnat sådär jättemycket tid åt i Sillypodden. Jag vet inte hur många Burnley-supportrar där ute, men det är en spelare vi kommer få se. Men det som är så fantastiskt med den här är ju bilden som har tagits på honom.
Exakt.
Där han då tänker att han ska peka på klubbmärket. Han har alltså gjort 250 matcher för Lyon. Ska säga, det är ju, han har gått från liksom att vara en institution i ett lag till en miljö han kanske inte riktigt är helt bekant med.
Kvick, vänster, ytter, vänsterbackar, väl va? Lite så här, kan spela båda. Wingback, ytter.
Ja, något sånt.
Känns ändå som någon ska göra lite skillnad för Burnley.
Ja, men det känns lite kreativt i ett lag där inte alla kanske har de rappaste fötterna. Men bilden som då tas, han ska peka på sitt nya klubbmärke, är då en bild på Maxwell Cornet när han pekar på Umbro-märket som sitter på höger sida istället för på Burnley-emblemet som sitter på vänster sida. Han har helt enkelt ingen aning. Alltså, jag vet inte hur det blev så här, men det är jätteroligt i alla fall.
Det är väldigt roligt, och det är lite roligt också att just Umbro ändå ett märke som i alla fall jag kopplar med tuffa tacklingar och leriga planer, att det är det som Burnley representerar. Det är det Cornet visar, nu är en Umbro-spelare. Det är liksom ingen finlir här.
Nej, vi har fått mycket frågor såklart, vi ska ta och svara på så många vi kan. Vi har fått en del om Rondon och Everton.
Han dyker upp ändå. När det matchar deadline day, då dyker Salomon Rondon upp från sin dvala och så ska kopplas till diverse Premier League-klubbar som behöver en forward. Det är så vackert tycker jag. Han dyker alltid upp, men för du kan aldrig upp tidigare. Han ska alltid dyka upp precis lagom innan deadline. Nu har det såtts ett frö. Och så kommer vi sitta där nu imorgon på tisdagskvällen där runt 23:45 och konstatera att vi sitter och inväntar Samuel Rondons presentation för det här. Eller så har det skitit sig med Samuel Rondon igen.
Ja, men alltså vi har fått bland annat då från Daniel Trapp, han skriver: Rondon tillbaka i Premier League med Benitez i Everton. Känns som lite trött värvning, men kanske funkar från bänken. Men alltså, på tal om bänk, det finns ju få anfallare i Europa som tar så mycket i bänk som Rondon. Han är ju stark som en oxe. Och just från bänken är ju det man kanske ska använda dem till. En plan B helt enkelt. Om du känner att, ja, men du har tryck framåt, ja, men du behöver jaga någonting, du behöver förändra ditt spel lite grann. Dominic Calvert-Lewin kanske inte kan löpa på alla, eller så kanske Dominic Calvert-Lewin är skadad eller någonting annat. Du behöver ha en focal point högst upp. Richarlison är inte den typen som kliver in och är störst och starkast i boxen.
Men han ska ta straffar, det vill han.
Det lär han ju vilja. Däremot Rondon är det ju ingen som flyttar på. Han är ju en urkraft på det sättet. Det är kanske världens mest begåvade fotbollsspelare i alla hänseenden, men riktigt riktigt stark och en duktig avslutare också, så att som en plan B för Everton, varför inte?
Han ska vara där på deadline day och häcka. Det är det viktigaste med Samuel Rondon. Han ska kopplas till klubbar.
Sen också så här, om Benitez plockar in honom så har han en tanke. Det kan man vara säker på. Det är inte liksom han har en väldigt då är det så här, Benitez har identifierat ett väldigt specifikt hål i truppen. Det finns en pusselbit där ute som ser ut ungefär som det hålet. Uppenbarligen så ser han ut som då Salomon Rondon. Benitez gör sällan saker utan att, han kan ju ibland övertänka saker lite grann. Men det kan säkert bli bra. Det blir väl inte 30 matcher i ligan direkt för Rondon. Det blir några inhopp och det blir lite kupper och det blir lite olika grejer. Och sen så om Calvert-Lewin blir skadad, ja men då kanske man vill ha lite tryck i boxen och en duktig huvudspelare och lite sådär, ja men då in med honom då.
Det är Benitez vi fortfarande idag ska tacka för att Lucas Vázquez spelar i Real Madrid. För det var ju trots allt när han tog över Real Madrid, Benitez, så fick han ju frågan från Florentino Perez: vad vill du ha? Du får vad du vill liksom. Nu ska du värva något. Jag vill nog inte ha något. Hade han sagt, och Perez hade blivit chockad liksom, bara. Det här är historien som har sagt i spansk media, att Perez bara: va? Vad vill du inte ha något? Så här, men fundera lite. Han har Benitez gått hem till sin kammare och funderat lite och så kommit till varmt. Jag vill ha Lucas Vázquez.
Ja.
Han är kvar idag.
Ja, du ser.
Vacker.
Jag skulle ändå påstå att Benitez gärning i Real Madrid blev, i hindsight.
Han la en grund för vissa saker.
Han la ju verkligen för att Zidane kom in och fortsatte på väldigt mycket det som Rafa hade liksom inlett.
Vem lyfte Casemiro? Ja. Rafa Benitez. Precis. I grunden. Vem var det som liksom fick credden för Casemiro för att han fortsatte spela honom, Zinedine Zidane? Men Rafa Benitez har lagt grunden till väldigt mycket av den framgång som Real Madrid gjorde senare, även om det var ett misslyckat session.
Ja, men han har ju fel profil skulle jag säga för Real Madrid, rent liksom statusmässigt och sättet som han kommunicerar på.
Exakt.
Han är ju då att vara som han, kanske en mindre stjärna än halva startelvan, men ändå som han gör, han kommunicerar ju med spelarna på ett ganska arrogant sätt. Det är han ju känd för, att ibland inte alls förklara för varför en spelare får en specifik uppgift, utan han bara delar ut den och sen så är det inte diskussion, du ska bara göra det liksom. Han har liksom lite arrogant attityd så där ibland mot sin spelartrupp. Och det tror jag inte funkar i just ett sånt kollektiv med alla de stjärnorna. Men däremot, som vi har varit inne på många gånger, taktiskt så är han ju en slipad fotbollsman verkligen. Han,
ja.
Han lever ju för den här sporten verkligen. Micke Lindqvist skriver: ingår Minamino i Klopps planer? Om inte, blir det utlåning? Han har ju inte fått någon speltid. Och nej, det är ju svårt att se Minamino få sådär jättemånga minuter med tanke på att han är ju femte val på de där tre positionerna som Klopp gillar att spela med. Det är ju Diego Jota och Firmino som har växlat lite grann. Mané och Salah flyttar man ju inte gärna på. Framförallt Salah petar man ju inte, för då blir han jätteledsen.
De vägrar ju typ bli utbytta också.
Ja, nej, men alltså, de vill ju spela varenda minut hela tiden. Och jag tycker de på något sätt ska få göra det också, för Minamino håller inte den klassen. Det är ju bara så. Han är en helt okej, han är lite liksom nätt och fin fotbollsspelare på många sätt, har liksom mjuka fina fötter och kan rulla boll och inte liksom komma in och inte göra bort sig. Det finns ju fortfarande liksom en Origi kvar i det laget också, även om han nog är till och med efter Minamino i det här laget.
Men vi vill ju dock placera honom i varenda klubb som existerar annars. Så fort vi pratar om att någon lag behöver forward, de borde värva Divo Origi, säger du här.
Divo Origi är klass, men han behöver speltid. Det är klart, han är ju en helt annan typ av forward. Han är ju inte liksom ett komplement som kan komma in och få lite minuter här och där. Han behöver ju spela, han är ju en avig konstig fotbollsspelare som behöver få lite utrymme och lite tid att för de andra att på något sätt försöka anpassa sig till. Han är ju otroligt effektiv när han väl får det, men han petar ju ingen utav de fyra då, om vi räknar in Jota, Firmino och Salah, Mané.
Men är inte han kvar i truppen bara för ifall det går bra för er i Champions League och han går liksom långt och bara ska kasta in honom i viktiga matcher, bara för att man vet att Divock och Rigi kommer göra
han
mål.
Han gör ju alltid viktiga mål liksom. Så att ja, nej men jag tror att han är kvar helt enkelt för att han trivs väldigt bra i den miljön han är nu. Jag tror han trivs väldigt bra i Liverpool. Han är helt okej med att inte spela så mycket fotboll.
Han har gått in i Mariano-fällan.
Han tjänar bra pengar. Han vet att han efter det här kontraktet kommer ha ett bra kontrakt någonstans och kunna få spela fotboll. Jag tyckte det var kul att se honom som en main striker i ett lite mindre lag där han kunde få spela, för han har en jävla massa kvaliteter. Men just Minamino, hade det kommit in ett attraktivt lånerbjudande på honom så tror jag säkert att de hade kunnat nappa på det. Även Harvey Elliott har ju spelat på mittfältet nu, han kan ju också spela i anfallet. Han skulle kunna spela till höger, alltså på Salas position.
Apropå forwards så är det en helt annan sak, men vi borde väl nämna att Moise Kean är typ.
Ja, Moise Kean typ, med tanke på då Everton, vi var inne på Rondon tidigare.
Ja, den segwayen kunde man använt också.
Det hade man kunnat gjort.
Den allmänt breda forwards.
Det är måndag morgon.
Men Juventus verkar det ju som att han blir Cristiano Ronaldo ersättare. Det gick ju ganska fort liksom att... Det är ju ganska rörig deal där. Med lån, med köpoptioner och hit och dit efter att de ändå sålde honom. Och så var det ju allt möjligt där och som var lite stökigt när han lämnade Juventus som en... Hans pappa som saknade två traktorer som Juventus... Det var ju allt möjligt, jättekonstiga saker som var inblandade. Men i slutändan nu verkar han komma tillbaka till Juventus. Jag skulle väl ändå vilja säga som en lite mer liksom erfaren fotbollsspelare. Även om Everton-tiden inte blivit lyckad så var ju PSG-lånet en supersuccé. Komma in där som komplement till Alvaro Morata. Jag tycker det är en ganska sansat sätt att lösa Ronaldo från varon på. Sen även om det verkar som att de tittar på lite annat också, så är det ändå, om det inte skulle bli något av sig, ja, Eden Hazard tror jag inte det blir något, Aubameyang tror jag inte heller det blir någonting. Det där Aguero-ryktet som dök upp, ja det var ju, ja det finns ju inte. Så tycker jag Moise Kean en sansad lösning här och nu för en klubb som ändå inte har jättemycket att spendera. Mm.
Jonathan skriver, anser ni att Manchester United behövde fylla positionen längst fram med spelartypen Ronaldo, eller var det mycket romantik och statement som låg bakom värvningen? Jag tror det är ganska mycket andra halvan utav den frågan faktiskt.
Det tror jag också.
För att det finns Cavani där, det finns Mason Greenwood, det finns Rashford, det finns Martial. Det finns anfallare så att det räcker och blir över. Vi ser ju, Mason Greenwood gör ju mål i stort varenda match. Edison Cavani har ju liksom... knappt kommit igång än den här säsongen. Det är ju också en klassanfallare såklart. Absolut att Ronaldo kliver in och petar de två. Så är det ju. Och det tycker jag inte är något konstigt, men vi var inne på det förut. Det finns ett annat behov i det här laget, för att alla bitar är liksom på plats. Vi såg matchen igår mot Wolves. Vi kommer prata mer om den såklart i Premier League-podden. Vi såg matchen igår mot Wolves som är... Varann kommer in och är superbra liksom, jag tycker Luke Shaw gör en jättebra match. Anfallet är där liksom. Vi vet att Pogba och Bruno är klassspelare och längst fram finns det klass. Men så springer Fred runt där på defensivt mittfält och blir rundad gång på gång på gång utav Traoré. Vilket man kan bli. Traoré är rätt bra på att runda spelare. Men han slår också bort bollar och är liksom allmänt liksom på hälarna hela matchen. Och det märks att det liksom droppar av. Det var ju först när Luke Shaw började kliva in och faktiskt räddade ju Fred vid ett par tillfällen med viktiga brytningar på Traoré. Visar att ja, det går faktiskt att bryta även mot Traoré när han kommer. Det går faktiskt att försvara sig mot honom också. Man behöver inte stå och bara se uppgiven ut. Så att det finns ett enormt behov, tycker jag, i det här laget. Och Bissouma, som vi var inne på, hade gjort otrolig nytta.
Sen tycker jag att såklart det är prioritet. Sen kan jag ändå se värdet sportsligt såklart.
Ja, alltså han förbättrar ju ändå.
Exakt,
alltså...
han förbättrar ändå laget. Det är inte som att han blir fullkomligt överflödig, för det var ändå snack om att vi hade sett rimlighet i att jaga Harry Kane.
Ja, absolut.
Så ur det perspektivet absolut finns det en rimlighet i det, men sen såklart det bara är sentimental skäl som är den primära anledningen till att man gör det här. Och dessutom backlashen som skulle kunna skett om det hade blivit Manchester City istället.
Ja, men man får ju också in en kommersiell superkraft här i Cristiano Ronaldo. Bara all uppmärksamhet runt Cristiano i Manchester United-tröjan igen, allt vad det kommer betyda för deras sponsorer runt om i världen, alla deras nudelparter och hålfotsinläggspartners och så vidare världen över. Att Cristiano är där, det betyder jättemycket också.
Sen finns det vissa andra moraliska problem, men det är kanske inte det, ja, som uppenbarligen inte det som styr Uniteds.
Nej, och det är inte det som kommer styra liksom sponsoraffären.
Nej.
Heller. Så är det ju tyvärr i den här världen, att det spelar nästan ingen roll hur problematisk man är som privatperson. Är du bara en jättebra fotbollsspelare, så är du en helt utmärkt ambassadör för vad som helst i stort sett. Men en annan diskussion. Nej, men nu ska vi se. Nu får vi faktiskt ta och dra i handbromsen för Sillypodden idag. Vi ska kasta oss rätt in och hämta lite mer kaffe, så ska vi göra en Premier League-podd, så ska vi ringa upp Frida och så ska vi prata om den senaste omgången där. Och sen så är vi tillbaka imorgon med Deadline Day. Då blir det förhoppningsvis åka av. Jag har en känsla av att det kommer hända en del, även om Mbappé blir kvar. För det här är såklart, om det händer idag eller imorgon, så blir ju det den stora katalysatorn för en någon slags, det blir ju alltid ringar på vattnet av den här typen av jätteaffärer, och då ska köpas en ersättare, och det är liksom olika avgifter som trillar ner till mindre klubbar som plötsligt kan ta den där spelaren eller gå på det där extra lånet av någon, ja, som där.
TikTok.
Ja, om typ ett dygn så är vi tillbaks, då är det Deadline Day. Härifrån säger vi tack för att ni har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.